Jag ska läsa dagens evangelietext som är från Matteus 25, verserna 31-46. Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de och fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men den rättfärdiga till evigt liv.
Jag förstår att vi kan bära med oss olika tankar och känslor genom vårt liv från det här med domen och domsöndag. För egen del är jag väldigt trygg i tilliten till att det är Gud som ska döma i rättfärdighet och mycket nådefullt. Och det har jag som grund i det Jesus har gjort, det han sa, och det som står i Bibeln, att han är grunden för en rättvis och nådefull dom. Men det är också någonting som jag upplevde som barn. Jag är uppväxt och uppfostrad av en by på landet, med allt vad det innebär. Vi spelade fotboll på den enkla grusplanen som vi hade mitt i byn. Jag hörde till de minsta som spelade. Det fanns de som var äldre, större, starkare. Bland annat mina äldre kusiner, storkusinerna som vi kallade dem. Och det blev ju så att de på något sätt dominerade i spelet på grund av deras styrka och deras storhet. Och jag tyckte då personligen att det som vi mer kan kalla för bollsinne och spelsinne, det kom inte till sin rätt. Men för att vara med och få göra det så fick man acceptera detta. Sen hände det någonting vid ett tillfälle, och det är det som har etsat sig fast i mitt minne. Och några ord som jag kan höra i mina öron än idag när det gäller det här med dom. Då hade några av mina storkusiner varit på riktig fotboll på Hagavallen. Och de hade sett Kolansö spela mot Örslösa i någon av de lägre divisionerna. Och så säger de, det är någonting som vi har missat här. Vi har inte haft någon domare. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, vad har de nu hittat på som ska vara ytterligare en fördel för dem? Som är stora och starka. Men där hade jag fel. För när vi spelade då, och då var det ju en av storkusinerna som fick vara domare. Och bara det gjorde ju att det fanns någon som inte var på den sidan, man säger så. Ja, och han dömde då på ett sätt som jag tjänade på. För att han hade en visselpipa också. Frispark åt Ivar. Det var en situation som utan domare hade bara fått fortsätta. Men nu blev det frispark för Ivar. Och det är de orden som klingar i mina öron. Du blir frikänd. Det är en fördel med att ha en domare. Så jag vet nästa gång när vi skulle spela så gick jag till planer och tänkte jag hoppas att det är domare idag. Vi kan ta den bilden där. Hoppet om dom. Hoppet om domare. Det ser ni situationen. Om jag skulle välja en domare över mitt liv. Så skulle jag välja Jesus Kristus. För jag vet att då blir domen rättvis. Han känner mig också så väl. Och han vet att det är han som har gjort att jag kan bli frispark. Friad. Om jag skulle välja en försvarare för mitt liv skulle jag faktiskt välja den heliga ande som försvarsadvokat. Och vi kan ta nästa bild. Vi tar försvararen först. Jag tycker det ofta är så att vi dömer oss själva lite för hårt många gånger. Det behöver vi inte göra. Vi kan tycka att vi räcker inte till. Vi har gjort en massa fel. Vi ångrar saker. Det ska vi göra. Men vi har en försvarare. Och den här texten tycker jag är helt underbar. Ni kan läsa den där. Jag har den nog här och slipper jag vända ryggen till er. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta fördömer oss. Där har vi det. Vi dömer oss själva. Om vårt hjärta fördömer oss så kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Ofta dömer vi oss själva för hårt, men då kan vi åberopa en rättvis domare, en rättfärdig domare som är större än oss och som säger frispark, Ivar. Vi kan ta nästa bild. Då säger den helige ande, jag bistår dig i olika situationer. När ni ställs till svars i synagogan och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Ty när den stunden kommer ska den helige anden låta er veta vad som behöver sägas. När vi antastas sådär så kan vi ta den helige ande som vår försvarare. Jag har ett helt underbart exempel på detta. Men jag skulle behöva kontakta en person för att säga det konkret. Men det finns exempel på att just detta har fungerat i migrationsdomstolen i Sverige. I en sån tuff situation så fick den det berörde ett ord. Så, genom den helige ande så som han upplevde det. Jesus som domare, säger Jesus i en situation som ni säkert känner till från Bibeln. Kvinnan som har begått äktenskapsbrott, inte heller jag dömer dig. Gå och synda, inte här efter. Det är ju bara han som kan göra ett sådant uttalande egentligen. Det är ju han som kan frikänna, därför att han har tagit straffet. Sen har vi evangelietexten som vi hörde läsas alldeles nu. Och då får vi konstatera att det inte är oväsentligt hur vi lever. Vad vi prioriterar som enskilda och församling och samhälle. Att bistå de mest behövande, de utsatta och de tilltussade, det ska vara i vårt fokus. Men vi är ju också sanningens barn, som det stod. Det vill säga, sanningen är att vi lyckas inte med detta fullt ut. Även om vi i Mölndal, kan jag tycka, gör väldigt goda insatser just i den här riktningen att ta hand om de svaga, så måste vi ändå säga att vi behöver nåden också där. Och det är gott, tycker jag. Det är en poäng i den här texten att man vet inte att man har gjort allt det här goda för Jesus själv. Man blir förvånad när Jesus säger, ni har gjort det för mig. Nej, vi har gjort det därför att vi är drivna av Guds kärlek att göra detta. Utan någon, vad ska man kalla det, nästan baktanke att vi ska bli räddade till evigt liv på grund av det. Nej, vi gör det bara för att vi känner att det är rätt att göra det. Och sen blir det lite bonus då när Jesus säger, ja, det är ju då som vi går in i det eviga livet. Vi räcker ju inte till, så vi är helt beroende av Guds nåd för att vi inte ska få den fällande domen. Vi får lita på Paulus ord, han skriver i Romarbrevet 8. Nu blir det ingen fällande dom för någon som är i Jesus Kristus. Visst är det underbart. Frispark oss alla. Nästa bild, ska vi hänga med här? Ja, det gör vi. Den här har ni säkert sett symbolen. Om man pekar finger åt någon annan så är det åtminstone tre, fyra fingrar som pekar mot dig själv. Mm. Så döm inte. Döm inte dig själv, döm inte andra heller. Låt Gud vara domaren. Sen har vi ju texten idag, delämnet Kristi återkomst. Men jag tänkte jag ville säga det här om domen först, eftersom det är domsöndag. Nu har vi Kristi återkomst. Vad är nästa bild? Oj då. Ta tillbaka den. Jag ska säga ett annat. Jag har tre exempel som jag tycker är underbara med det här. Att Jesus ska komma tillbaka. Som på något sätt har förvånat mig. Det första är från mitt jobb. Ni vet att jag jobbar på Chalmers. Och jag hade hand om matematik. Och jag hade bland annat hand om ett internationellt mastersprogram i matematik. Då kom det elever från hela världen, och det kom då Hisham från Marocko. Och första gången när vi träffades, jag var ju ansvarig för det här, så satt vi en ring och så fick man berätta var man kom ifrån och liksom om sitt liv och så. Och många av dem som kom från andra länder, jag kan nästan säga alla, tog in det här hur man trodde, om man hade någon religion och tro. Och sen var det några svenska elever också med, och de blev liksom handfallna. Jag är väl kristen eftersom jag bor i ett kristet land, men det lät inte särskilt övertygande. Och någon sa, nej, jag vet inte vad jag tror. Och då blev ju de här andra internationella studenterna väldigt förvånade. Vet ni inte vad ni tror i Sverige? Hur kan det vara så? Och sen sa den här Hisham också att det gick inte att prata med mina svenska vänner om tro riktigt, för det blev liksom inte på riktigt. Och då var det någon av eleverna som hade tipsat, prata med Ivar. Han är ju troende. Okej. Och så kom denna eleven till mig och vi hade flera samtal. Men till slut sa han, vi måste nog ta mer tid. Kan du inte komma hem till mig? Så jag besökte honom på studentboendet. Och då pratade vi tro. Och en sak förvånade mig mycket när vi pratade om Jesus. För jag sa, han heter ju Issa då. Vad säger du? Vem är Issa för dig? Ja, han är en stor profet. Det visste jag att de tyckte. Han är inte lika stor som Mohammed, men han är en stor profet. Och så säger han någonting. Det var det som förvånade mig. Mohammed är ju död och begravd. Hans grav finns i Medina. Men Jesus, han uppstod ju. Och han är hos Gud nu. Och han ska komma tillbaka. Detta säger alltså en muslim, och jag blir så förvånad. Och det kanske är en speciell del av muslims tro som är i Marocko, jag vet inte. Men han var helt övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka. Nästan mer övertygad än vad jag var. Nej, ja, men liksom så, jag pratar inte så mycket om det som han gjorde. Vad händer då? Då säger Hisham, ja, han ska ju komma tillbaka som domare. Om vi har förstått det rätt. Oj, tänkte jag. Har han koll på detta? Hur tänker du om det, sa jag. Ja, jag tänker att om jag har gjort allt rätt så blir det väl en bra dom för mig. Mm. Och då kunde jag, vi kom ju då lite till skillnaden. Han kunde inte se Jesus som Guds son. Nej, han är en profet. Men han ska komma tillbaka och döma. Nåden fanns inte. Nej. Så att, men ändå detta överraskande, han ska komma tillbaka, trodde han muslimen. Hade ni koll på det? Nu kan vi ta den där bilden. För då har vi några mer förvånande grejer. Det är Gunnar Wallqvist, ni vet, författaren som var ledamot av Svenska Akademin i flera år, ända till sin död. Då var det så att kultureliten i Sverige var samlad i något sammanhang. Och så kom man att tala om detta med tro. Och då var det någon som sa av de här eminenta gästerna att det är väl ingen välutbildad, modern människa i Sverige som tror att Jesus ska komma tillbaka. Då säger Gunnar Wallqvist, det tror jag faktiskt. Då blir alla liksom överraskade och häpna. Jag kan inte säga när och hur och var på tal om det här. Jag kan inte säga det, men jag är helt övertygad om att Jesus ska komma tillbaka i någon synlig gestalt, säger Gunnar Wallqvist. Ah. Och sen har vi Ted Turner. Vet ni vem Ted Turner är? Grundare och ägare av mediebolaget CNN. Det kanske jag får titta på här så jag citerar det rätt. Han säger så här. Om Jesus mot min förmodan skulle komma synligt tillbaka på Oljeberget. Han fokuserar på platsen också. Mm. Komma tillbaka synligt på Oljeberget, så har CNN alltid sina medarbetare klara i Jerusalem. Så att vi ska ha honom direkt sändning inom 2-5 minuter i en intressant intervju. Då blir jag också förvånad. Han kanske personligen inte tror det, men det skulle kunna vara så. Så CNN måste vara det beredda i alla fall. Jag tycker det är häftigt alltså. Han vill inte missa världens skop om Jesus skulle komma tillbaka. Det är klart. Vi har några bibeltexter om hur det ska bli vid Jesu återkomst. Och här har vi olika bibeltexter. Jag kan bara säga att jag kommer att välja några som jag tycker är fantastiska. Det finns säkert andra sätt att se på detta. Men så här tänker jag. Och då väljer jag från psalm 104 i Bibeln. Gud ska förnya jordens ansikte genom sin ande. Gud ska förnya jordens ansikte genom sin ande. Och jag tror i alla fall att alla här håller med om att det behövs en ansiktslyftning på jorden. Så som det ser ut idag. Och då tycker jag att den här texten är så underbar, hoppfull. Eller som det specifikt stod i den gamla testamentliga texten som vi läste. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Visst behövs det skapas om i den regionen också. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, finns en härlig framtidsutsikt om den kommande tiden. Det står så här. Guds tält står ibland människorna. Och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Är det inte underbart att tänka sig att Gud ska slå upp sitt tält mitt ibland oss? Det här är naturligtvis symboliskt. Men han ska bo ibland oss och vara ibland oss. Vad kan vi vänta oss personligen? Ni som har varit med på vandringar, ni vet att jag sa så här att då kommer ni att få se den bästa versionen av Ivar Gustafsson. Mm. Och det känns ju bra faktiskt. Att det inte blir en sämre version. Det räcker som det är. Så att det blir den bästa versionen av oss själva. Både till ande, kropp och själ. Utan de skavanker och skador som hör till den här tiden. Både då kroppsligt, själsligt och andligt. Den bästa versionen av oss kommer vi att möta där. Och detta kan naturligtvis bli före Kristi tillkommelse. Alltså när vi lämnar det här jordlivet, då kommer vi in i det. Eller det blir när Jesus kommer. Med tanke på Jesu återkomst så ska vi lyfta våra huvuden, säger skriften. Vi ska inte gå med nedböjda huvuden. Vi ska lyfta vår blick och se runt omkring. Vad finns det att göra? Vad behöver vi göra för att förverkliga Guds rike här och nu? Att medverka i allt gott som Gud vill göra för att forma hans rike och ge människor hopp. Jag startade med hoppet om dom, eller hoppet om domare till och med. Så jag vill sluta med hopp. Där har vi den. Ett av de underbaraste texterna om hopp. Detta hopp är vår själs ankare och når innanför förhänget dit Jesus öppnade vägen för oss. Hoppet som ankare, alltså ett säkert hopp, det är bortom allt tvivel att nåden räcker och att Kristi blod min synd och skuld helt täcker. Det kristna hoppet står fast både för denna tiden och för den tillkommande. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att vi med stor tillförsikt och tillit kan se fram emot din återkomst. Se fram emot en rättfärdig dom, nådefull, och vi kan se fram emot ett evigt liv. Hjälp oss att leva så i denna tid att ditt rike växer och att människor upptäcker det kristna hoppet. Herre, förlåt oss om vi inte räcker till, om vi inte klarar av att göra allt det som vi känner skulle vara rätt. Men då får vi lita på din nåd, Herre. Amen.